Det här är en podd från Svenska Yle.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman, och idag ska vi tala om Afrikas allt djupare coronakris. För den har i allra högsta grad att göra med hur vi kommer ut ur coronapandemin också här i Finland. Och med mig har jag Liselott Lindström, journalist med Afrika som bevakningsområde, och du brukar vara regelbundet med här i vår podd. Hur dystert är egentligen coronaläget i Afrika just nu?
No, fallen ökar just nu väldigt, väldigt mycket, och det som är speciellt oroväckande är att dödsfallen ökar drastiskt. Här för ett par veckor sedan så ökar antalet dödsfallen med 40% på bara en vecka. Och det beror ju på den här nya deltavarianten som sprider sig väldigt snabbt, och då det här i kombination med att kring 2% bara av afrikanerna har fått vaccin, så gör att det här är en väldigt komplicerad soppa.
Jag tänker just att när de första coronavaccinen hade tagits då fram i rekordsnabb takt i vintras, så var det många som hurra lyckligt att nu skulle vi vinna den här kapplöpningen mot viruset. Men det blev ju inte någon snabb seger. Som du var inne på, nya, mera smittsamma varianter av viruset sprider sig i betydligt snabbare takt än vad folk vaccineras. Och jag menar, fast vi här i Finland skulle ta 10 vaccindoser per man, så har det ju inte någon betydelse ur det liksom globala pandemiperspektivet så länge vaccinet då inte når ut till alla hörn av Afrika. Men Lisen, du har varit här i Finland i sommar, och jag funderar liksom att vad väcker Finlands coronasituation och coronadebatt för tankar hos dig? Jag menar, vanligtvis följer du med pandemin främst just ur en afrikansk synvinkel.
No, det som man känner att här har ju allting gjorts väldigt bra, väldigt by the book. Och det är förstås för att det finns resurser till det, och någonting som jag tycker att är väldigt talande för just hur bra Finland kanske har skött hela situationen är det här att THL då fick väldigt mycket kritik för att man hade delat ut AstraZeneca-vaccin åt 65-69-åringar, trots att det vaccinet då eventuellt kunde ha en lite förhöjd blodproppsrisk och kanske inte var helt lika effektivt, men att det var liksom, det fanns det, och då delar man ut det. Men sen att man nu i efterhand kritiserar det, så visar på något sätt hur privilegierade vi är, och just den här blodproppsrisken är någonting som jag som kvinna lite liksom höjde på ögonbrynen åt, med tanke på att jag själv har ätit p-piller som har en typ 100 gånger större blodproppsrisk i 15 år, och det är liksom ingenting som man har bekymrat sig hemskt mycket över. Och just det här att okej, den kanske inte gav ett lika stort skydd som de här andra vaccinerna, men det var det vaccinet som fanns, och då delar man ut det, och det var ju ändå ett skydd. Så det visar just hur bra vi ändå har det, och jag själv fick också min första vaccindos först när jag kom nu till Finland.
Det har ju varit problem just i synnerhet med AstraZeneca, och de här riskerna har väckt liksom oro hos folk. Vad har liksom det här för betydelse med tanke på Afrika?
Det har enorm betydelse, för att för ens några vaccindoser han fram till Afrika, så han ju ryktena om att AstraZeneca-vaccinet hade problem fram dit, och just de här blodproppsrädslan, fast ändå måste upprepas att det var en väldigt liten risk, och att det hela tiden sades att nyttan är mycket större än vad den där risken är. Men att för många i Afrika så blev det ju en jättestor liksom, nu generaliserar jag lite, men liksom rädslan för det där vaccinet kom före vaccinet kom, och sen speciellt när rika länder börjar köpa upp andra vacciner istället, och så skickar kanske sina överlopps AstraZeneca-doser till den afrikanska kontinenten, så blev det ju hemskt mycket så här missinformation om att aha, varför dumpar de sitt skit på oss, så att säga, att är det här någonting som inte duger åt dem, men så ger de det åt oss istället, och vad är målet med det, försöker de decimera den afrikanska befolkningen, vill de döda oss med det här vaccinet, vill de göra så att afrikanerna blir infertila. Det var jättemycket så här misinformation som spreds. Så när jag var i Uganda och faktiskt gjorde ett inslag om vaccinering där, och så pratade jag nu med någon där på landsbygden, och den var bara så här, ja, vill du ha vaccin, det är bara att gå till hälsostationen och ta det, för inte det är någon som vill ha det, så de står där utan att dela ut det. Så att det liksom hela den här rädslan kring AstraZeneca har antagligen, skulle jag våga påstå, förlängt pandemin.
Du nämnde att ungefär 2% av hela kontinentens, var det 1,3 miljarder människor har vaccinerats.
De största problemen är för det första tillgång till vacciner. Det har inte funnits tillräckligt med vaccin att skicka till Afrika. Ett annat problem är att sen när de här vaccinerna har kommit fram så har de mötts av antingen just sån här missinformation eller logistiska problem att få ut vacciner. Och sen det tredje är ju då det att Afrika inte själv har kunnat producera några vacciner. Och det är kanske någonting som med tanke också på framtiden skulle vara jätteviktigt att man skulle få igång. Så att det är kanske de här största problemen.
Mm. Det talas ju nu om att Afrika står på tröskeln till en ny våg, eller den vågen kanske har redan satt igång. Och jag läste att man har haft som ett mål att 20% av afrikanerna ska vara vaccinerade i slutet av våren, men det här känns ganska utopistiskt i det här skedet, eller vad säger du?
Det är väldigt utopistiskt tyvärr, ja. Det var Afrikanska unionens mål det här, som sagt nu är 2% fullt vaccinerade. Så om vi tittar på till exempel Kenya där jag normalt bor, så där är lite över 3% överhuvudtaget vaccinerade och under 2% helt vaccinerade. Hela problemet nu under den här pandemin har ju varit det här att det här COVAX-programmet inte har fungerat så som det borde ha fungerat. Och COVAX var ju någonting som grundades genast i början av pandemin för att man kunde förutse att det skulle bli en sån här situation där de afrikanska länderna och andra fattiga länder inte skulle ha möjlighet att få vaccin. Och därför grundade då Världshälsoorganisationen och Gavi en sån här vaccinallians som är grundad och betald av Gates Foundation, så de grundade det här COVAX-programmet för att liksom tanken var att man skulle kunna både köpa upp vacciner och också sätta pengar för forskning och utveckling av vaccin och produktion av vacciner, att det skulle vara en sån global pool på det sättet där då de allra fattigaste skulle kunna få vacciner gratis och länder som har lite bättre betalningsförmåga skulle kunna få köpa vacciner via den. Men det har helt enkelt inte fungerat. En orsak är att Gavi inte fick tillräckligt med pengar som de ska ha behövt. Vid det här skedet så har de delat ut lite på 160 miljoner doser världen över. Och då deras första plan var att de vid det här läget skulle ha delat ut över 640 miljoner. Så det är en halv miljard som ännu fattas. Och en stor orsak till att det har gått så här är ju också just den här delta-varianten som börjar sprida sig i Indien. COVAX var väldigt beroende av en indisk fabrik, tillverkare av vaccin, och de tillverkar just AstraZeneca. Men sen när Indiens eget coronaläge blev så väldigt dåligt så stoppade de exporten, och det gjorde direkt så att COVAX helt enkelt inte hade tillräckligt med vaccin att dela ut. Sen hade då lett till att till exempel det nu över 20 länder som har slut på vaccin som skulle vilja fortsätta vaccinera, men de har inga vaccin. Det är liksom en myriad av olika problem som har lett till att vi är i den situationen vi är idag.
Precis, det finns många problem här på vägen och utmaningar, men hur mycket skulle du säga att det här läget som Afrika befinner sig i, hur mycket liksom, så att säga, bottnar det i just vaccinnationalism? Kan man säga att det är på något sätt den som har bidragit till att då COVAX-programmet inte har fungerat så bra som det skulle kunna fungera, och att det finns en sån här vaccinojämlikhet i världen?
Visst, att det är ju någonting som man heller många afrikanska ledare också har tagit fasta på, den här vaccinnationalismen, att det helt enkelt skulle det finnas en vilja så skulle det gå att få mera vacciner ut. Samtidigt så just det var någon som kommenterade att ja, det som COVAX-programmet inte kunde förutse är hur människan sen handlar när den är i kris, det vill säga det är klart att man först skyddar sina egna före man börjar skydda andra, och på något sätt är det en helt förståelig mänsklig reaktion att man gör så här, men sen när man inser att okej, vi har för mycket vacciner, så då borde man ju på något sätt dela med sig mer. Och en annan sak som har varit hemskt mycket på tapeten speciellt i Afrika är ju det här patenterna när det gäller de här vaccinerna, att varför släpper man inte patenten så att det skulle gå att producera vacciner var som helst och liksom ge ut så att säga så kallade recepterna för de här vaccinerna. Skulle det vara liksom möjligt så då skulle flera länder kunna producera själv, och då skulle man få människor vaccinerade i snabbare takt, och enligt flera uträkningar så skulle det här spara världsekonomin fruktansvärda mängder pengar. Men att om Afrika då inte vaccinerat, så kan det ju, så där liksom kan det uppstå en massa mutanter som sen i värsta fall muterar så långt att de här våra vaccin inte längre är effektiva mot dem, och så har vi en ny pandemivåg. Det liksom är den här skräckscenariet sen.
Mm. Det var intressant det där som du sa, liksom att man kanske inte alltid har tagit beaktande hur människor reagerar i en kris. Jag menar, vi har ju sett att folk bunkrar upp med vässapapper och annat, och på samma sätt liksom på sån här nationell nivå ser vi att länder, rika länder, har bunkrat upp med mycket fler vaccindoser än vad de egentligen skulle behöva.
Ja, och man tänker ju liksom att det är ju en väldigt mänsklig reaktion, att om det är liksom illa så då köper du, och inte vill du då dela med dig av ditt vässapapper som du har bunkrat upp där och gått till S-market och köpt, så inte vill du då ge det åt din granne som inte klarar av att få tummen ur även om gå och köpa det liksom, eller sådär. Man blir så primitiv ändå sen när det är krisläge. Sen å andra sidan så har det här läget nu hållit på så länge att man skulle tycka att vi skulle ha kunnat hitta någon slags lösning på det, och det är det som många kritiserar, att det verkar helt enkelt inte finnas en politisk vilja från de rika ländernas sida. Det är väldigt mycket prat, men sen är det svårt att komma till skott med att faktiskt göra någonting, och just på grund av att det är så många olika problem som hopas. Jag sa också till exempel att i juni kom det 100 000 doser Pfizer till Chad, och bara 6 000 doser delades ut på 5 veckor. Så de satt där liksom och hade en massa vaccin men liksom fick inte utdelat. Och då tänker vi att Chad är ett av världens fattigaste länder. Pfizer-vaccinet kräver en förvaring på är det flera tiotals minusgrader, minus 40, minus 60, förlåt, nu minns jag inte exakt hur det är. Men hur som helst så måste man ha en frysbox för att kunna förvara Pfizer och för att kunna distribuera det där vaccinet. Och det här har ju varit ett jättestort problem på många håll i Afrika, att därför har man köpt upp just AstraZeneca, för att det klarar sig i kylskåpstemperatur medan Pfizer måste ha en frys. Och vad leder det här till? Okej, du får de där vaccinerna, men då måste du ha frysboxarna där du kan, så att du kan föra ut det. Du måste ha pålitlig tillgång till el så att inte elen plötsligt försvinner och så förstörs vaccinerna. Sen måste du på något sätt kunna transportera ut också vaccinerna till ställen. Och det var just när jag var i Uganda, så var vi där ute, långt ute på landsbygden, och följde med hur de förde då vaccinerna första gången där en sjö nära gränsen till Rwanda, och de förde då ut vaccinerna där med båt. Att det var liksom det enda sättet att nå de här ställena var att åka ut med båt. Och då om du tänker att du måste ha en frysbox, så hur gör du i så fall? Så helt sådana här väldigt konkreta saker. Och sen förstås det också att få tillräckligt många människor som kan distribuera de här vaccinen, som kan ge den där sprutan på rätt sätt, så det kräver också sina resurser. Att ett av de största problemen i Afrika verkar vara att få de där vaccinerna från flygplatsen när de landar in i folks armar, helt enkelt.
Precis, det är ju en kedja av många utmaningar för att det här vaccinet ska nå fram. Det måste produceras tillräckligt och det måste nå fram till de här fattigare länderna. Och sen när det väl har nått till de här fattigare länderna, så ska det på olika sätt liksom föras fram med bil eller båt eller till fots liksom till de som behöver det. Och sen när vi är framme vid de här armarna, så är det ju fram till var och en att bestämma att vill man låta sig stickas av den där nålen. Jag menar, hur ser det ut med inställningen och attityderna till coronavaccinet i Afrika? Men vi ser i västvärlden, så finns det ju mycket vaccinmotstånd.
No, absolut, att om vi är riktigt krassa, så med tanke på hur stort vaccinmotstånd det har varit här i västvärlden, där vi ändå har en bra grundutbildning och någon slags medieläskunskap förhoppningsvis, så tänk det är på ett ställe där man inte kanske kan läsa eller skriva, utan man är helt beroende av vad man hör och vad folk säger och hur rykten sprids och så här. Och just nu så verkar det ju tyvärr så att det finns ett ganska brett motstånd mot vaccinet också. Nu har jag inga siffror eller så här, utan mer så här på min magkänsla när jag har pratat med människor. Så det som skulle behövas är också resurser för att sprida korrekt information om vacciner och varför de behövs och sånt här. Att just den här missinformationen på sociala medier tycker jag själv att det är ett väldigt fascinerande fenomen som absolut borde tittas mera på och liksom kanske tas bättre i beaktande också när det gäller att få ut de här vaccinerna. Att man ska kanske nästan måste börja i den änden att förklara varför det är viktigt att man kommer att ta det där vaccinet.
Ja, det verkar ju som att när missinformationen sprider sig snabbare liksom ut i buschen än de här själva vaccindoserna. Jag tänker att det är ju lite intressant med tanke på att man ju ändå liksom i Afrika har erfarenheter av olika epidemier och borde inse, tänker jag, vikten av vaccin för att man har varit så utsatta där och så här. Jag har på något sätt tänkt mig att om man lever i ett friskt, privilegierat välfärdssamhälle så då är det lättare att vara liksom vaccinmotståndare för man kanske inte utsätter sig själv i omedelbar fara. Men jag hade på något sätt tänkt att kanske läge är annorlunda i Afrika, jag vet inte.
Men det finns ju också tyvärr sådana här ganska liksom negativa historier om det här från tidigare, att det var just där i Kenya, så det var någon som berättade för mig att det var någon del av landet som hade fått, skulle ha varit då poliovaccin, och sen var det något fel på det här vaccinet eller någonting, och så dog det en massa människor, och sådana saker lever väldigt starkt kvar sen, att det är väldigt lätt att så ett sådant litet frö av misstro.
No, helt klart är att hur Afrika nu liksom kan ta sig ur den här allt djupare coronakrisen, det är helt avgörande för resten av världen och för hur länge den här pandemin ska pågå. Och du var inne på det här liksom, att västvärlden också förlorar rent ekonomiskt på att det här förstås drar ut på tiden. Tror du liksom att den här ekonomiska insikten, det är det som kan egentligen få slut på den här vaccinnationalismen i slutändan?
No, man skulle kanske hoppas det med tanke på hur mycket pengar styr det mesta vi gör här i världen, men samtidigt så är det ju det att vem är det sen som går med på att så att säga betala, att med tanke på hur otroligt mycket världen har gått back, inte bara ekonomiskt utan just hur många människor som har fallit ner i extrem fattigdom på grund av den här pandemin, hela världens utveckling har gått åratal bakåt och sånt är ju svårt också på något sätt att räkna i pengar och liksom förstå, men att det som nu verkar krävas är att de som har råd gör sitt allt för att se till att de som inte har råd blir vaccinerade så fort som möjligt. Om det fortsätter på det här sättet så ser det ut som att pandemin fortsätter åtminstone till 2024, så är någon uppskattning på.
Liselott Lindström, tack för att du kom hit till Nyhetspodden och öppna upp för den här enorma problematiken.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman, fortsätt lyssna på oss.